Ja, Fader i himlen, jag bara prisar och jag tackar dig för denna stund, Herre. För denna dag, denna pingstdag. Jag bara tackar dig, Herre, för denna församling. Varje människa, varje individ som är med här. Varje Jesu lärjunge som finns i detta rum just nu, Herre. För att breda ut ditt rike där de går och där de är. Jag bara prisar dig för det, Herre. Tack för att du bröt bojorna över mitt liv för många, många år sedan, Herre. Satte mig på klippan och du gjorde något helt nytt i mitt liv, Herre. Jag bara prisar dig för det. Och jag tackar dig för att det är möjligt för var och en som tror på dig, Herre. Var och en som säger, kom in i mitt liv och gör dig till sin mästare, Herre. Jag bara prisar dig. Amen. Hej. Ni anar inte hur gött det är att stå här. Så roligt att se. Jag känner igen jättemånga av er. Och många känner jag inte igen. Och det är jättekul. Det är nästan roligare. Nej, förlåt mig. Det är det inte. Det är jätteroligt att se er allihopa. Jag heter Henrik, som sagt. Jag är en av pastorerna här i församlingen. Och jag har varit utomlands i 2 terminer, 10 månader. Vi har varit i Thailand som familj. Och försökt känna Gud på alla möjliga sätt vi har kunnat där. Och det har varit ett fantastiskt år att få tjäna Herren på en plats där väldigt många människor har åkt till för att också bara tjäna Herren och inte göra någonting annat. Det blir en väldigt speciell atmosfär, det blir en väldigt speciell miljö. Vi jobbar i en internationell församling där nere och väldigt många människor har upplevt att nej, men jag ska hit och jag ska tjäna Gud på något sätt, jag vet inte hur eller vad. Och så hade de fundraisat i sitt land och så hade de åkt iväg. Men det var väldigt roligt. Vi gjorde det på olika sätt. Det var en församling givetvis. Vi försökte bistå den församlingen. Vi försökte hjälpa prostituerade. Vi var i Phuket i Thailand där, som är ett nav av trafficking i världen kan man säga. Vi försökte nå sexköpare. Och vi försökte nå thailändare givetvis. Vilket var, det är ganska svårt för språkbarriären är stor. Men en dag varje vecka, varje söndag, varje kväll så gick jag ut med ett team från USA som kom från samma bibelskola som Joel har pluggat på. Och där fanns det en man, eller en ung man där, som han kom inte från den bibelskolan, men han kom från Kanada och hade åkt ner dit för att hjälpa till i det här traffic-arbetet. Och han själv var uppväxt i en ganska lagisk kyrka. Men någonstans i tonåren så mötte han det vi har här, skulle jag vilja säga, en underbar församling. Han upptäckte pingsten, det vi ska fira idag. Han upptäckte den helige ande på ett sätt och det förvandlade hans liv. Så han blev en, som han säger, en pentecostal in an evangelical environment. Han levde liksom i det och han bara började brinna och ville åka ut över hela världen. Och varje söndag så var han med mig på den här tältet som vi hade. Vi var varje söndag på en marknad. Thailändarna går ut och de äter ihop väldigt mycket. Och då sitter de bara på ett café och så har de massa mat och så sitter man bara och äter ihop. Man äter från varandras tallrikar och supertrevligt är det. Så där var vi. Och du kan lägga på första bilden. Här är Josh. Han är med på båda bilderna där. Den lille mannen som står bredvid mig där. Och sen på den andra bilden ser ni resten av min familj och så 3 av våra thailärare vi hade som försökte lära oss thailändska språket, vilket inte gick så bra för min del i alla fall. Och när man känner den här Josh så är en jätteödmjuk person, alltså nästan som man tänker han vågar nog inte ens prata med människor, ute. Alltså försiktig och man ser nästan han står lite så här och men frimodigare människor har jag aldrig mött i hela mitt liv. Och gick vi in på ett café så bara, fick han ett ord från Herren och så gick han fram och så var den människan frälst. Den människan hade tänkt på Gud i 3 dagar och så förhörde han det. Nu ska ni bara ta den här Josh och så ska ni bara ställa han på en hylla en liten stund. Och så ska jag plocka in han senare i predikan. Fantastisk man. Be gärna för han. Och vill ni följa någon rolig på sociala medier så ska ni söka upp Josh Rance. Han lägger ut vittnesbörd hela tiden. Som sagt, idag är det pingstdagen. Och jag ska tala om det idag. Jag ska predika vad som hände på pingstdagen. Och jag vill verkligen gå in i det, vad som hände på pingstdagen. Vad hände i lärjungarna på pingstdagen? Det har jag uppehållit mig i de sista veckorna, skulle jag vilja säga. Lite fakta. Pingst. Pentekoste. Därav kommer pentekostalism, eller pingst som det heter på engelska. Som kommer från det 50:e. Pentekoste betyder det 50:e. Och det kommer från det judiska Shavuot. Som var en högtid då man firade, som Jörgen pratade om, uttåget ur Egypten. När man efter det så fick man de 10 Guds buden. Och då firade man det på Shavuot. Det var också slutet på skördhögtiden Lag BeOmer. Men det är den 50:e pentekoste, dagen efter påsk, eller Pesach, som är uttåget ur Egypten. Och just denna judiska festival, som var en av 3 judiska festivaler då alla män skulle gå till Jerusalem. Det är denna festival som pingstdagen utspelar sig i. Det är på denna högtid som vi befinner oss för ungefär 2000 år sedan när vi ger oss in i texterna idag. Lite bakgrund. Vi befinner oss i dagarna efter att Jesus under 40 dagar har gått med lärjungarna efter sin uppståndelse. Pernilla predikade om det förra veckan, och hennes sista punkt handlar om den förväntan de hade. Och jag har försökt att leva mig in i det här. Han har alltså, de har sett han dö. De har sett han få ett spjut uppstucket till sidan. De har sett han blivit smord, blivit svept i en duk, lagd i en grav, en sten rullad för. Sen kommer han tillbaks. Och på ett sätt gjorde en sån här fet understrykning. Fattar ni nu vem jag är? Allt tvivel som fanns måste ju bara vara som bortblåst. Han står här. Vi såg ju han dö. Var det det han menade med att de skulle riva templet och det skulle byggas upp på 3? Var det det han menade när han sa det här och det här och det här? Jag kan bara tänka mig vad som hände. Och så gick han med dem där i de här dagarna. Och så säger han så här till dem. Första bibelordet jag har idag. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Låt oss fundera ihop vad det här kan betyda. Vad händer i dem vid detta tillfälle när Jesus säger det? Vänta här i Jerusalem på några dagar, för vad fadern har utlovat, det ska vi sända. Och jag tror inte det fanns några tvivel kvar på att de trodde på vad Jesus sa. Jag menar, först, några av dem träffade Jesus vid en strand, och så tog han med dem och så började de följa med honom. Och sen började de gå med Jesus, och så plockade de upp nya lärjungar längs vägen. Och de fick se människor komma tillbaka till livet. De fick se människor som var blinda, att han tog lera och kleta i ögonen och massa märkliga grejer, och de började se. Och han lät kvinnor röra vid han som var orena, och han äktenskapsbryterskor som normalt sett skulle stöta ut. Så han bara, nej, men jag dömer inte dig, gå och synda inte mer. De fick se en kärlek, de fick se en nåd, de fick se mirakel och tecken och under som inte var av denna värld. Och så dör han. Och fixar det som behövde fixas på ett sätt. Och så uppstår han. Och så visar sig allting stämma. Allt han har sagt måste stämma. Jag har försökt sätta mig in i vad de tänkte. Jag menar, jag har förväntan på saker och jag tycker det är fantastiskt. Till exempel, säg att jag ber för en människa och så får jag se att de blir helade. Eller att jag får ett ord från Herren och så talar jag det och så märker att wow, det här var verkligen från Gud. Jag blir ju fullständigt euforisk i det tillfället och tänker bara wow. Sen så misslyckas, händer ingenting några gånger kanske, men den gången det händer så blir jag ju helt sådär. Vad hände i lärjungarna på denna stund? När han gick där med dem igen. Det måste ju bara ha varit helt... Ja, jag har svårt att förstå varför. Men vi kan nog med trygghet säga att stämningen i den övre salen var uppbyggd av förväntan på de här 120 som vi läser om, som var samlade. Och de satt och bad. Och så tänkte de, wow, det ska komma något från Fadern som han har lovat. När kommer det? Vad är det? När, var, hur? Jag kan tänka mig att de sitter och funderar på den här heliga guden som de är, liksom har i sin tankevärld från Saltare. Man läser om den heliga guden som har en förtärande eld framför sig. Det är liksom, det stormar och det tjuter och det är, vad är det för gud? Guden på Sinai berg som ger stentavlorna som de firar under Shavuot. Wow, denna majestätiska gud. Någonting ska komma från honom till oss. Och precis där hoppar vi in i texten. Apostlagärningarna 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter. Vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappadokien, i Pontius eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller i Libyen åt Cyrene till, eller är inflyttande främlingar från Rom. Vi som är judar och proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa det hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Låt oss bara bryta ner den här texten lite. Vad är det som händer egentligen? Vad är det vi ser? Vad är det vi läser? De hör ett dån från himlen som när en våldsam storm drar fram. Det är vad som manifesterar sig, det är vad som händer. Tungor som av eld visade sig för dem och satte sig på var och en av dem. Och de började tala i nya tungor eller främmande språk som det står. Och de hör om Guds väldiga gärningar. Men vad är det som händer här egentligen? Vad är det som manifesterar sig framför dem? Och vad är det som händer i deras tankevärld när det här manifesterar sig framför dem? Vad betyder dessa saker för en troende jude på denna tid? Som med all säkerhet hade hört Bibeln som de hade då berättas för sig om och om och om igen. Jag menar, när de var 4 år hade de säkert hört alla vad vi kallar Moseböckerna flera gånger. De hade läst lagen för dem. Vad hände i dem när det här hände? Vi kan läsa några bibelord som de med säkerhet kunde innan och utan till. Första Mosebok 3:24 säger så här. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Eller andra Mosebok 3:2, där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske och han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Saltaren 53, vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom och kring honom stormar det våldsamt. Saltaren 104:4, du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. Det känns som att man med säkerhet kan tänka att alla som var närvarande, som hade hört vad Jesus hade sagt innan, vad han hade utlovat, som hade sett han dö och uppstå och gå med dem, blev fullständigt förundrade av vad de såg. Gud är på mängder av platser, inte bara de här bibelorden, mängder av platser i Bibeln porträtterad i just det här. Eller att det finns den manifestationen kring det som händer när Gud visar sig i Gamla testamentet. Det stormar, det är eld, De hör om väldiga gärningar. Det är dunder och brak och stora manifestationer, jordbävningar, allt vad det nu kan vara, när Gud på ett sätt visar sig. Så tänk dig då att koppla samman detta med vad de hört av Jesus innan. De sitter i ett rum och väntar på. Jesus har sagt, jag ska sända vad fadern har utlovat. Jag ska sända er en hjälpare som Niklas läste om här i början. Till er. Han ska aldrig lämna er. De sitter och ber i en förväntan och funderar, vad är det som kan hända? Vad ska komma? De firar givandet av Guds buden på Sinai berg denna tid. Där Gud visade sig på ett berg i moln. Det var eld och rök. Och helt plötsligt när de sitter och ber så hör de en storm. De hör som en stormvind som drar fram. Och så börjar det visa sig eld i rummet där de sitter. Och helt plötsligt så börjar de tala i främmande språk. Och folk hör dem tala i främmande språk. Och tala om Guds väldiga gärningar. Det är som att det är en portal av himlen som kommer ner i samma rum. Och mitt i det sitter de. Det är annat än ett litet helande. Det finns inga små helanden. Men... 5 Mosebok 4:36 säger så här. Från himlen lät han dig höra sin röst för att undervisa dig. Och på jorden lät han dig se sin stora eld. Och du har hört hans ord ur elden. När jag läser det här så har jag svårt att ta in. Jag kan igen nog inte greppa vad som hände i dem. Överhuvudtaget faktiskt. Det är så fruktansvärt stort. Sen efter det här så kommer den här mänskliga logiken in. Och människor som inte har varit gått med Jesus innan. Människor som inte riktigt har förstått. Börjar försöka förklara bort det här med mänskliga begrepp. Ja, men de har nog druckit. De har slått slint. De är knäppa helt enkelt. Det här är inte av denna värld. Men då trädde Petrus fram. Som 50 dagar tidigare sa, nej men jag känner inte Jesus. Jag vet inte vem han är. 3 gånger läser vi ett evangelium att han förnekar Jesus. Och han går iväg. Helt plötsligt träder han fram. Uppfylld av någonting annat. Om det är vad som skedde i han efter de här 40 dagarna med Jesus. När han verkligen förstod vem Jesus var. Det i kombination med kraften av den helige ande fick han att bara ställa sig upp och ha världens bästa predikan, skulle jag vilja säga. 3000 människor lät döpa sig efter den predikan. Jag tror inte man kan fatta, jag skulle ha den smörjelsen alltså. Men då trädde Petrus fram och så läser vi. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara 3:e timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande. Över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Den här texten har många av oss läst många gånger, hela Apostlagärningarna 2. Men jag tror många gånger man kan missa den otroliga och viktiga och stora innebörden i det här. Jag har åtminstone lätt att fastna på manifestationer och sådär. Alltså att det här hände var häftigt. Och de gjorde det här och det var häftigt. Och grymt var häftigt när man ser det hända. Och jag älskar det. Men det finns en sån stor och viktig och djup sak som faktiskt hände här. Som manifestationerna faktiskt bara är en bisak av att det skedde. Och det var att Gud utgöt av sig själv. Över in i alla troende. Man säger att kyrkan skapades på denna dag. Jag satt och funderade på det här på planet hem. Jesus gick omkring med lärjungarna och han gjorde fantastiska saker. Och vid vissa tillfällen gjorde de fantastiska saker också. Men det var på ett sätt som att det gick runt på en plats där de gick. Men helt plötsligt efter pingstdagen så blir 3000 människor frälsta. 3000 människor låter döpa sig. Det vill säga 3000 människor får del i den helige ande och det som skedde på pingstdagen. Helt plötsligt kunde Jesus Kristus vara på 3000 ställen samtidigt vart de än gick. Kom ihåg att jag sa att de samlades, alla skulle vara här på den här tiden. Och de kom från andra städer. Så direkt började evangelium spridas över hela Mellanöstern. Innan kunde Jesus vara på en plats. Helt plötsligt nu så kunde Jesus vara på tusentals platser. Och idag miljarder platser samtidigt. Han utgjöt av sin ande i de troende så att de kunde vara hans kropp på jorden. När jag lärde känna Josh, nu återkommer vi till han, nu plockar vi in han igen. Så var det uppenbart att det var Gud som verkade genom Josh. Det var precis som att, ja, det är inget bibliskt uttryck det här precis, men som att han var en portal på något sätt. Där bara Gud verkade. Det var som ett flöde genom honom. Och som jag sa, för hans personlighet och hans sätt att vara talade egentligen inte för den frimodigheten som han hade. Eller, det är svårt att förklara. Men jag inser mer och mer att det som skedde på pingstdagen är orsaken till att Josh kunde vara som han var. Att de sakerna skedde runt honom som skedde runt honom. Ni såg våra lärare på första bilden där. Ena hette Chung, var den första läraren vi hade. Och hon var en riktigt, jag skulle vilja säga en religiös buddhist. Hon gick inte jättemycket i templet för hon var inte mycket för att det kostade massa pengar. Men hon hade en stark övertygelse i sin buddhism. Hon var en fantastisk lärare. Hon var jätteintresserad av Jesus, eller av vår tro ska jag säga. Och hon hade Josh som elev också. Så hon hade Josh före oss, eller var det efter oss. Vi kom först på förmiddagen, eller på eftermiddagen 12-2, sen kom Josh 2-4. Och där innan hade hon en annan tjej som kom från Bethel i USA. Så hon var liksom bombarderad av människor som bara var där för att leva ut evangelium. Men hon var liksom, det gick inte att komma åt henne på ett sätt. För det var så starkt, hennes övertygelse. Men Josh, han lyckades en dag. Det var bara liksom, han bara vittnade för henne på ett sätt. Han hittade en ingång och så blev hon frälst, tog emot Jesus. Så underbart. Och det som hände på pingstdagen, som jag sa, det här djupa innebörden, det var inte bara någonting som Gud slängde ut, en extra bonusgrej. Det var någonting som fanns med från begynnelsen, en tanke. Det låg enligt hans plan till och med. Vi kan läsa i Efesierbrevet 1:9-10, så står det så här: han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt på himlen och på jorden. Och i grundtexten så står det, finns någon som kan grekiska så kan ni säga det här mycket bättre än jag. Anakapaleo eller någonting. I andra språk så översätts det unite, föra samman, förena. Så det står alltså att i Kristus förena allt i himlen och på jorden. Och här sitter lärjungarna i ett rum och helt plötsligt så det de känner till av Gud Fadern i himlen, det de känner till om när han manifesterar sig, helt plötsligt manifesterar sig det i rummet och de börjar tala nya främmande språk och de blir uppfyllda av en kraft som de inte tidigare hade, en frimodighet. Himlen och jorden förenades. Gud förenade sig med varje troende människa på pingstdagen. Det är detta som händer när vi verkar i gåvorna som Gud har gett oss. Jag tänker inte läsa om alla gåvorna som finns. Om du vill så kan du läsa om dem. Kom till mig sen så ska jag berätta exakt var de står. Du har i Romarbrevet, i Efesierbrevet, i Korintierbrevet lite olika gåvor på olika sätt. Och det finns ännu mer skulle jag vilja säga. Men Paulus uppmanar oss att vi ska söka vinna de andliga gåvorna. Det är en sak som är säker. Vi ska söka vinna de andliga gåvorna. Så oavsett om det handlar om att tala i tungor eller om det handlar om att göra kraftgärningar eller det handlar om att tala ut kunskapens ord eller vad det än kan handla om, så är det inte beroende på dig och mig. Det är beroende på han och vad han gjorde på pingstdagen. Det är beroende på att han utgjöt av sig själv. Vi står porträtterade i Bibeln som brustna kärl som behöver fyllas med honom. Och det är precis så det är. Vi är kärlen där han kan verka i. Vi är kärlen som går ut till vår nästa. Vi är kärlen som ska vara en utsträckt hand. Vi är kärlen som ska vara givmilda. Vi är kärlen som ska hela de sjuka. Vi är kärlen som ska nå vår nästa med evangelium. Det är den anledningen till att vi hade en pingstdag. Till det som skedde på pingstdagen. För att hans rike skulle spridas ut. För att Jesus inte bara skulle vara på en plats. För att Jesus skulle kunna vara på hela jorden, hela tiden. Och hans evangelium skulle kunna predikas. Hans kraft skulle kunna manifesteras. Gud är inte bara ett namn i en bok. Gud är en levande realitet. Och det är så fantastiskt. Varje människa, varje troende har den helige ande i sitt liv. Ibland kanske vi behöver söka honom lite och få en liten kyss av han så att vi verkligen förstår att yes, yes, han är där. Och ibland kan det gå långa perioder innan man får uppleva det där. Och ibland så kanske man bara upplever det en gång. Men jag skulle bara vilja uppmuntra dig som sitter här. Flöda i de andliga gåvorna. Flöda i det Gud har givit oss. Tala i tungor. Be för sjuka. Älska människor. William Seymour sa någon gång något sånt här. The Pentecostal power, if not manifested in love, is just a counterfeit. Alltså, den pingstkraften, om den inte är manifesterad i kärlek, så är det bara förfalskning. Låt pingstkraften få lysa i ditt liv. Låt pingstkraften få beröra människor omkring dig. Låt hans majestät få lysa i ditt liv. Är det för min skull att jag gör det? Nej, det är det inte. Det är för hans skull och för min nästa skull. Josh, som jag sa, han växte upp i en miljö där det var inte så mycket tal om det. Det var mycket tal om frälsning och synd och sådär. Och befrielse från det. Vilket är en sanning. Men flödandet i den helige ande, gåvorna, det pratades inte så mycket om. Och så fick han möta det i sin ungdom, på ett ungdomsmöte, ungefär som på Robert här. Så fick han möta det och kände att wow, det här vill jag ju veta mer om. Och så började han söka det. Han läste att man kunde söka vinna de andliga nådegåvorna. Och han förstod att det här finns för mig. Det här är en realitet. Det är inte bara de där borta. Och som jag sa, det är svårt att beskriva med ord vad som hände runt George. Och andra människor givetvis. Men han var så där ett fantastiskt exempel. Fantastisk man. Söndagsskoleeleverna faktiskt mötte han före er. Han sa hello from Canada till dem på en video. Det var till exempel en grej kring om George. När vi skulle åka hem, på måndagen. Så vi skulle hinna en sista söndag vara med på det här outreach-eventet när vi bad för sjuka och bad för människor. Så satt vi åt, och stolarna är ju så här små. Jag satt där med mitt diskbrock och så satt man där. Och så sitter Josh med oss och han käkar som alltid Pizza Hut, vi andra åt thai-mat, men han fastnar i det här amerikanska, kanadensiska och åt det. Och så kommer en grupp studenter från olika platser av Thailand som var pluggade i Phuket. Och så sitter de och äter och de har som vanligt salat upp massa mat från massa olika gott. Och så sitter Josh med oss och givetvis så skiter Josh i oss direkt och han upplever något från Gud. Och han vänder sig om och säger hej och så bjuder de in honom och frågar om han kan komma och sitta och äta mat med dem. Och han är jajamän och han sitter där och börjar äta med dem. Ja, vi kan lägga på nästa bild så ska vi se. Nu var det väldigt svårt att se. Men där står jag i alla fall med fem av de här eleverna. Och så står det så här: jag blev erbjuden gratis thai-mat från den här gruppen och blev bjuden att sitta med dem och äta. Jag kände mig ledd att be för de här människorna, eller för en av dem, som hade ont i sin axel. Säkert nog så hade ju en av dem en dålig axel och ryggvärk. Ja, och han blev helad av allting när jag bad för dem. Det här öppnade en dörr för mig att kunna predika evangelium till dem via en av våra thai-tolkar. Och vi gav dem biblar. De är alla från olika delar av Thailand. Snälla, be för dem. Och det här hände hela tiden. Och jag vet, jag satt där sista söndagen och bara käkade och tänkte, ja, han ville inte ens göra det här då, för vi skulle äta middag ihop. Men det bara skedde. Så det, och det här beror inte på Josh överhuvudtaget. Det beror bara på Jesus. Det beror bara på Gud. Allt handlar om honom. Det står så här i Kolosserbrevet, ett av mina absoluta favoritord. Kolosserbrevet 1:29. För det målet arbetar jag. Alltså att nå ut med evangelium, att breda ut hans rike, att leva ut hans kärlek. Allt det där. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Ordet kraft här översätts på engelska till energy, alltså Guds energi, Guds egen kraft verkar i oss. Guds egen kraft. Så när vi söker vinna de andliga nådegåvorna så handlar det om att det är Guds kraft som verkar i oss. Det är inte din förmåga. Han kanske använder sig av din förmåga, men det är hans kraft som verkar i dig. För mig är det här bara en sån här mindblowing grej. Att Gud verkar i mig, skaparen av himmel och jord, kärleken själv, han som är kärlek, verkar i mig för att andra människor ska få uppleva den kärleken när vi går fram. Vi kan ställa oss upp allihopa så kan lovsångsteamet komma upp. Jag vet inte hur det är i ditt liv överhuvudtaget. Men jag vet att i mitt liv så går det upp och ner. Vissa perioder känner jag att Gud är jättenärvarande och jätte där och det är jättehärligt. Och vissa stunder går det ner. Jag vet inte om du har några andliga nådegåvor som du känner att men det här vill jag flöda i. Jag vill bara säga till dig att Gud vill att vi ska söka vinna de andliga nådegåvorna. Ni kan komma fram lite förebedjare. Ska vi ha förbön här på sidorna. Och jag vet inte om du har den här längtan i ditt hjärta. Att, jag vet, du kanske talade i tungor för många år sedan och inte har gjort det på länge. Gå fram och bara be med någon. Kanske bara flöda i tungotalet. Eller du kanske inte ens har bett på något sätt att Gud ska fylla dig på ett sätt som du inte visste han kunde. Kom fram och bara be om att få göra det. Det är en välsignelse att få göra det. Att få bara känna hur Gud kan fylla upp det här kärlet som är jag, som är du. Med sin kraft, med sin närvaro. Jag fick ett ord här när jag stod och sjung att det finns någon här inne som har väldigt värk i sin nacke. Om du känner igen dig i det så kom fram för förbön idag, för jag tror att Gud vill hela dig. Jag tror att Gud vill ta bort den, vad det nu än är i din nacke. Det är som att det strålar upp i höger sida i ditt huvud lite grann. Låt oss be ihop. Herre, jag bara tackar dig för denna stund. Jag tackar dig för att du utgöt av dig själv in i din kyrka, in i ditt folk, in i dina barn. Så att vi kunde få vara din närvaro på jorden. Så att vi kunde få vara din kyrka. Dina händer, dina fötter, dina munnar, dina ögon, dina öron, dina kramar. Så att vi kunde få vara din kärlek manifesterad i Trollhättan. Eller vart vi än är ifrån. Jag bara prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.